Du vet, det var någonting så underbart som hände när Jesus kom, som vi inte kan fatta och vi kan inte beskriva. När Guds folk inte klarade att leva i det förbund som Gud hade ingått med dem, då säger Jeremia här i 31:31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger Herren. Men så sände han telningen som han hade lovat av Davids hus, av Davids ett. Messias, Jesus Kristus, Guds enfödde son. Han kom. Och sedan den stunden har vi fått något så underbart. Allt folk, både judar och hedningar, vi har fått frälsning i namnet Jesus. Genom Golgata försoningsverk. Och vi har fått den helige ande. Och den helige ande bor i varje hjärta som har tagit emot Jesus och blivit född på nytt. Och vi är nu Guds tempel. Församlingen är Guds tempel. Varje troende är Guds tempel. Han har tagit sin boning. Inte i ett tempel gjort av händer, av människor. Utan han har tagit sin boning i oss. Vi är templet. Och jag tycker detta är något så oerhört fantastiskt. När man börjar och studera detta i ordet. Och börjar titta på det. Att han bor i oss. Det var något revolutionerande. Helt nytt som hände. I gamla förbundet så var det ju så att Guds ande vilade över vissa människor under vissa tider. Gud uppfyllde dem med sin ande och de fick kraft att tjäna Herren. Men sen han kom, Jesus, så har det skett något så fantastiskt. Att alla de som tillhör honom kan tjäna i den helige andes kraft. Och när vi satt i bilen, Colin och jag, när vi åkte hit och pratade lite om att man kan uppleva det väldigt svårt idag att be. Det kan vara tungt att be för vårt land. Det kan vara tungt att be överhuvudtaget. Tungt att be för Guds folk. Svårt. Och förr var det på ett annat sätt. Det är någonting som har förändrats. Och det är någonting som har skett. Och vi har pratat mycket om det här i Free Church många gånger. Att vi har sagt att det här landet är invaderat. Men när vi nu har också en sådan ström av människor som kommer utifrån. Människor som inte har Jesus som sin Herre och Gud. Utan de kanske tror på något annat. Vad händer i andevärlden egentligen? Vad händer med Sverige? Är vi beredda? Är vi beredda på detta som håller på att ske i vårt land? Vi har levt i en väldigt trygg tillvaro i det här landet. Men idag ser vi ju att andra gudar tar plats i vårt land. Och det är ju naturligtvis inte bara genom att det kommer folk från andra delar av världen. Absolut inte. Utan vi ser det därför att vi lever i den tiden nu. Och många gånger så kan man känna fruktan. Och man känner liksom en rädsla för det som kommer och det som väntar. När vi ser på ändens tid i Bibeln. Men faktum är att när man studerar ordet. Så har det varit lika tufft på apostlarnas tid. Det är bara det att vi måste vara beredda på det som vi möter. Och det som vi ser runt omkring oss idag. Du och jag vet att i varje by och i varje stad i det här landet. Så finns det en kultur av yoga till exempel. Och vi vet när vi har tittat på det att yoga. Det kommer ur hinduismen och buddhismen. Det är klart att det påverkar landet. Det är klart. Idag har vi många muslimer som tror på Koranen och Allah. Och man följer profeten Mohammed. Det är klart att saker och ting förändras. Vi ser så mycket idag. Av New Age och så vidare och så vidare. Och vi ska inte gå vidare in på det. Men jag skulle vilja att vi tittar lite på i apostlagärningarna. När Paulus kom till Aten. Han hade varit i Thessalonika och Berea. Och det står i apostlagärningarna 17, de sista verserna där. Att Paulus hade kommit över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, till judarna som hade en synagoga där. Och det var många som kom till tro i Thessalonika. Det står i vers 12 i kapitel 17. Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män, står det. Om judarna som kom till tro där. Så står det i vers 13. Men när judarna i Thessalonika fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Det som följde Paulus förde honom ända till Aten. Och de vände tillbaka med beskedet att Silas och Timoteus skulle komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Han samtalade nu i synagoga med judarna och med dem som fruktade Gud. Och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikureer och stoiker, diskuterade med honom och en del sa, vad kan den där pratmakaren vilja säga? Andra sa, han tycks vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sa de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog honom med sig upp till areopagen och sa, kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Atenarna, liksom främlingarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det senaste nytt för dagen. Så står det att Paulus ställde sig nu mitt på areopagen och sa, atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och ande och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt behöver vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sedan han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelsen från de döda började de håna honom. Men andra sa, vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Därmed lämnade Paulus dem, men några män slöt sig till honom och kom till tro, bland dem Dionysius som var medlem av areopagen och en kvinna som hette Damaris och några till. Det som hände när Paulus kom till Aten, det var ju det att de här grekerna, de var så filosofiskt inriktade. De var intellektuella och de var så intresserade av att höra det som hade hänt det senaste. Och man kunde inte ta emot den här undervisningen. Man ville höra vad han hade att säga, för man väntade hela tiden på nya liksom, vad ska jag säga, filosofiska och intellektuella inriktningar. Och man hade en syn på att liksom kroppen och det var mindre värt, utan det var anden och själen som var högstående. Och det resulterade i att det var faktiskt inte många som kom till tro i Aten. Och när Paulus lämnade Aten så står det vidare i kapitel 18 att han kom till Korint. Och där mötte han en jude vid namn Aquila som var född i Pontus och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom romarna då, Claudius, hade gett befallning om att alla judar måste lämna Rom. Och så kom de nu till Paulus. Och han hade samma yrke som de, står där, han var tältmakare och de började arbeta tillsammans. Och det står också att han varje sabbat förde samtal i synagogan och övertalade både judar och greker. Och han predikade ordet och vittnade för judarna att Jesus är Messias. Och det står att de gick emot honom och hånade honom. Och då skakade han sina kläder och sa till dem, ert blod ska komma över era egna huvuden, jag utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Och så gick han därifrån, står det i vers 7, och tog in hos Titius Justus. En man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. Och så står det: en natt sa Herren i en syn till Paulus: var inte rädd, utan tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Ty jag har mycket folk här i staden. Och han stannade där i 1 år och 6 månader och undervisade dem i Guds ord. Vi har ju förut varit inne på det här med Korint också. När vi gick igenom lite, när vi talade om man och kvinna i tjänst. I tjänst för Gud. Och det här första Korinterbrevet, det skrevs under Paulus tredje missionsresa när han var i Efesus. Och Korint var en sån här gammal, mycket gammal stad. Och i den staden så fanns det ett mycket stort Afroditetempel. Och det var romarnas Venus. Och Afrodite, hon var en kärleksgudinna. Vid det här templet så beräknar man med att det fanns cirka 1000 tempeltärnor. Och de var prostituerade. Och det största templet, det förstördes före Kristus. Men man hade byggt upp igen. Det återuppbyggdes av Caesar ungefär år 46 före Kristus. Och blev huvudstad i den romerska provinsen Achaia. Och den här staden, den låg så strategiskt till, för den hade hamnarna i nordväst och så var det var Kinkrea i öster och så vidare. Och många fartyg passerar där än idag. Och det sägs att på Paulus tid så hade Korint cirka 300 000 invånare, varav cirka 100 000 kanske var slavar bland befolkningen. Förstår ni vilken stad det här var? Det var liksom en stad som var uppbyggd för, ja, en stor stad. Mycket större än Aten på den tiden. Och i romarriket på den här tiden så var prostitution vanligt. Och Korint hade många tempel. Man hade tempel till Apollo, Afrodite, Artemis och så vidare. Sen hade man ytterligare en sak. Det fanns en kult i den här staden. Man hade en kult av Dionysus. Som romarna kallade Bacchus. Och det var tydligen väldigt stort det här. Och det här är så här att det kan förklara mycket av det som var i den här staden. Av ondska, av sedeslöshet, av moraliskt förfall. Och det kan också förklara varför det såg ut som det gjorde i församlingen i Korint. Och varför Paulus var tvungen att tillrättavisa och lägga till rätta. Dionysus var en vingud. Och man drack sig berusad av vin vid denna kult. Och kvinnorna som var prästinnor här, de hade en mycket framträdande roll. Och man dyrkade den här vinguden Dionysus. Det förekom dans, extas, tungotal och profetior och omoral mellan män och kvinnor, homosexualitet. Män klädde ut sig till kvinnor och vice versa. Och man hade liksom, man bytte identitet, män och kvinnor, med varandra. Och man släppte verkligen lös här. Och när Paulus kom hit så kan det inte ha varit lätt för honom. Det var inte lätt att bryta igenom med sin förkunnelse. Och det var därför han fick den här hälsningen. Var inte rädd. Varför skulle Herren ha sagt det? Jo, Paulus gick ju ensam in i den här stora staden. Och den här stora staden, alltså, det kan ju liknas vid det vi ser och hör idag i vårt samhälle. I vårt land, även om vi inte har slavar på det viset, så finns det ju slavar, människor som lever i slaveri, i sexmissbruk och drogmissbruk och ja, men allt möjligt. Här också i vår tid. Och idag känner vi ju igen också det här, också med det här med identitetslösheten vi har pratat om. Att man byter identitet, kvinnor och män. Och när Paulus kom hit så måste det ha varit en oerhörd kamp. Och jag tänker på det. Vilka var han kom med? Ja, det var, han lärde känna två personer. Så man kan säga så här. När denna församling grundades i Korint, så var det tre personer. Det var Paulus och det var Aquila och Priscilla. Två evangelister, ett par. Och så Paulus som kom dit. Om man tänker att det måste ha varit ett hopplöst, svårt läge att be till Gud där. Och att vinna människor. Därför att vi kan inte beskriva med ord när man läser om det här. Hur otroligt man upphöjde den här kärleksgudinnan Afrodite. Alltså det var inget fult. Alltså det var att klassens överhet sände sina, de rika sände sina döttrar. För att bli prostituerade i templen. För att man gav sig till den här guden. Men det var inget fult ansåg man. Utan det var liksom den kulturen. Och då kan man också förstå varför Paulus talar om i Korinthierbrevet att kvinnan ska tiga i församlingen. Och allt detta som vi har varit inne på innan. Därför att de här prästinnorna kom ju in, den här kulturen och kvinnorna hade ju liksom det här, den här pondusen. Till och med männen såg ju upp till kvinnorna här i Korinth, va? Och ja. Och jag känner så här när jag läser det här. Att ibland så känner vi så här. Det går inte. Vi kommer aldrig att kunna bryta igenom i vårt land. Det kommer inte att lyckas. Men om Herren vill. Om Herren vill och Herren har ett folk som är berett. Så kommer det att gå, därför att Gud har tagit sin boning i oss genom sin ande. Därför att vi idag är den helige andes tempel. Så kommer du och jag att kunna göra detta. Om Herren vill. Det är så lätt att vi känner så här att det är för mycket nu. Vi klarar inte detta. Och vi pratar väl kanske mycket om detta. Vad som kommer att ske i ändens tid här i Free Church. Men när jag läser om Paulus och hur frimodiga de var. Så är det samma ande som vi har fått idag. Paulus stannade här i 1 år och 6 månader står det. Och undervisade dem i Guds ord. Men man går dit till platsen och man hör dem berätta de inskriptioner som finns och det man vet av den tiden. Så var det inte alltid så på biblisk tid att församlingarna levde i sån öppenhet som vi tror. Utan många gånger fick de leva i skymundan, vara beredda på att fly därför att det var förföljelse. Och det var inte alltid man kunde samlas öppet överallt. Som vi kanske, vi bygger kyrkor och så samlas vi. Men så var inte fallet på biblisk tid. Och på nästa plats som Paulus kom till, i Akaja. Då gick judarna där till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol. Därför att han kom ju med en ny lära liksom in i deras lära. Och de kunde inte ta emot detta. De kunde inte tro. De kunde inte se. Liksom, för det här gick i strid emot lagen, sa man. Och det hände ju att han blev misshandlad. Och stenar till och med Paulus. Men om det nu är så som vi läser om här i Apostlagärningarna. Att det var på detta sättet. Då behöver vi som Guds folk också vara beredda nu på det som vi ser runt omkring oss. Som kommer in i vårt land. Vi behöver förbereda oss. För nu står vi nästan oförberedda. Vi pratar om det i bilen, Colin och jag. Att just detta att det är så tungt i bönen. Vi har inte varit beredda. Vi har sovit. Vi har sovit gott. Vi har haft det så bekvämt. Vi har haft det så bra. Men nu, säger Herren, är det tid för oss att vakna. Nu är det tid för Guds folk i det här landet att vakna. Och nu kan man inte bara lyssna på alla lyckoprofeter som bara profeterar allt står väl till och det ska bli framgång på alla orter och alla platser. Vad är framgång? Paulus fick lämna Aten och bara hade kanske vunnit en handfull. Vad vet vi? Vi vet inte hur många som kom till tro kanske. Det sägs, någonstans läste jag att i Korinth blev 25 000 frälsta. Ja, på den ena platsen var det trögt, men på den andra platsen så kom Guds kraft och bröt igenom och människor tog emot budskapet. Vi vet ingenting, men vi vet att nu är det tid att vara vakna. Nu är det tid att söka Herren. Vi står än idag utan en regering i Sverige. Vi vet inte vad som kommer att ske. Vi vet egentligen ingenting. Och jag tror att det här är bara början på det som kommer. Det här är bara början. Jag ska säga någonting som inte var så positivt. Men faktum är att efter nyårsafton på natten där så låg jag vaken och lyssnade. Jag kunde inte sova och klockan var 3 och blev 4:30 på morgonen. Och jag hade fönstret öppet för det var faktiskt ganska varmt ute. Men jag hör en vind som blåser starkt. Och det blåste väldigt starkt. Det var starka vindar. Men i det, när jag låg och lyssnade, så hörde jag någonting. I min ande. Och det var det. Att det är nya vindar som blåser in över Sverige. Men det är inte som lyckoprofeterna säger. Att det är väckelsevindar. Det var vindar av mörker som blåste in över Sverige. Och jag greps nästan själv av ångest och fruktan. När jag kände liksom detta. Och det pågick en bra stund. Och det var på något sätt så jag bara upplevde mörkret. Det var nya vindar. Som blåste in över vårt land. Och vad ska vi göra då? Vi kan bara söka Herren. Vi ska inte drabbas av fruktan och låta oss skrämmas. Men nu måste vi bereda oss på fortsättningen. Nu är det dags att söka i Guds ord. Att söka Herren för det som ligger framför oss. Jag är helt inne på den linjen som Gullbritt var inne på förra gången. Hon läste David Wilkerson där om att Gud tar ut sin brud, sa David Wilkerson i boken. Han tar ut sin brud och det blir en, liksom en underjordisk, en osynlig församling. Och jag är helt övertygad om att Gud har börjat att plocka ut sitt folk. Han vill ju naturligtvis att allt hans folk ska vara med. Men dessvärre så är det så mycket som drar bort och förvillar och förvirrar idag. Men du och jag har rätten i denna stund att komma till honom. Rätt att få den hjälp och den tröst och den det vi behöver utav Herren. För Gud har omsorg om sitt folk. Han har omsorg. Det här kan man inte lösa på mänskligt plan. Det är som de talade i Aten. De förväntade sig att höra en stor talare träda fram. När Paulus trädde fram. De förväntade sig att få höra någonting nytt, sensation, något häpnadsväckande. Något intellektualiserat så att man knappt kan förstå det hela. Någon ny filosofisk inriktning. Men Paulus hade inte det när han trädde fram. Det var Jesus han talade om. Och det var död och uppståndelse och det ville de inte ta emot. Idag förväntar sig kristna i många led underhållning och nya uppenbarelser. Underhållning på så hög nivå. Och man vänjer sig i detta. Precis som man gjorde i Aten. Genom att ständigt höra det nya. Liksom det skulle ständigt komma nytt. upplevelser. Man lever på upplevelser idag. Men vi är kallade att äta av Guds ord. Vi är kallade att mätta oss av Guds ord. Vi är kallade att följa ordet. Inte det som sker, det senaste trenden i musikvärlden eller någon annanstans. Nej, vi är kallade att följa Herren. Och det är inte så roligt, tycker många. Därför att man har kommit in i någon underhållningsmentalitet. Vi ska ha underhållning i våra kyrkor. Och det har intellektualiserats. Men Jesus säger att även ett barn ska kunna ta emot det här. Ett litet barn ska kunna förstå detta. Vi är inne på en farlig väg i kristenheten idag. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Man förväntar sig att den sista förkunnare man lyssnar till någonstans ska komma med någon ny uppenbarelse, med något helt nytt. Och så ska det ske något fantastiskt, mirakulöst hela tiden. Istället för att man ställer sig på klippan Kristus. För det är inte alltid, som Gullbritt läste här, som det var med Elias där han kom till grottan. Det är inte alltid i den här stormen och jordbävningen och det häftiga det sker. Utan det kan vara i det stilla. Och kanske det är så med dig och mig. Det kanske är just där vi behöver stanna och lyssna efter Herren. Nu menar jag inte att vi ska gå på retriter och gå in i något kontemplativt liv. För det har vi inget intresse av. Det menar jag absolut inte. Men det är någonting, vänner, som är på gång. Jag var inne på det området förra gången. När man nu vill bygga templet i Jerusalem. När det finns en grupp. Jag vet inte hur stor den gruppen är. Av de nya i stora rådet. Den nya Sanhedrin. Men det är kusligt otäckt. När man hör dem själva vittna om. Att de vill att templet ska byggas. Så att vi kan börja offra igen. Vi har ett offerlam och det är Jesus Kristus. Allt är färdigt, det är gjort, ingen kan göra om det. Och ännu kusligare kanske det är när man säger att vi har alla samma Gud. Så att vi alla kan förenas i ett tempel och helst i Jerusalem. Då börjar det bli tankebanor och då börjar det dra sig en riktning som vi inte har hört så mycket om innan. När alla ska komma tillsammans i ett tempel i Jerusalem. Det är obegripligt för oss att vi kanske är där. Som Bibeln talar om. Uppenbarelseboken. Det kanske är där vi är nu. Vi kan nästan inte ta in detta. Det är obegripligt för oss. Men det är vad Bibeln säger. Och läser vi Guds ord. Då kommer vi inte att bli så överraskade. Och vi kommer inte att låta oss skrämmas. För vi vet vad Herren har sagt. Han håller morgondagen i sin hand. Och du. Om vi är i honom, då är vi ju trygga, oavsett vad som händer. Men visst, Herren har lovat att han ska vara med oss. Vi vet inte vad vi får gå igenom av lidande och förföljelse. Det vet vi inte. Men fråga dem i Mellanöstern en del, så vet de. Fråga dem i Kina. Fråga dem i många utav världens länder, Nordkorea, och fråga de kristna där hur det är att vara kristen. Men vi vet också, precis som med Stefanus, han vågade. Och vad hände? Jo, han såg himlen öppen. Och i samma stund som han såg himlen öppen så struntade han fullständigt i det jordiska. För han var redan där när han såg det. Då så kunde han till och med säga till Fader, förlåt dem. Eller ja, ställ dem inte till svars för denna synd. Och de var på väg att stena honom. När du ser himlens härlighet. Och det är dit vi behöver komma i våra vardagsliv också. Att vi får himlens härlighet. Guds härlighet in i våra liv. Så vi slipper leva i fruktan. I rädsla. För det som vi möter. Och för det som vi kommer att möta. Men ställ dig själv frågan. Är det värt det? Är det värt det? När Jesus kom. Som Colin sa i bilen på vägen hit. Han kom för att dö. Han kom för att dö. För dig och för mig. Och hade han inte dött där. Då hade inte du och jag haft den helige ande på insidan idag. Du, sätt värde på sanningens ande. Sätt värde på den helige ande. Låt honom få vara med i vardagslivet. Låt honom få leda dig. För han ska visa dig allt. Han ska peka på Jesus. Han ska undervisa dig om allt. Det är honom vi behöver ha på insidan. För det är han som kommer att leda oss till hela sanningen. Det är han som kommer att leda oss i de mörkaste av mörka tider. När man sätter sig in i lite i kontexten till bibelordet som vi har sagt. Så det är ganska nyttigt att göra det när man ser att världen var full av synd då också. Och man kan tycka att de skulle ha tyckt på det här viset också då. Att det är kört, det är för sent, det är hopplöst, det går inte. Nej, de gjorde inte det. När de förföljdes på en plats så gick de vidare till nästa. Och de predikade evangeliet. Det är Paulus som var, de trodde han var död. Och när lärjungarna samlades kring honom så stod han upp. Och vad hände? Jo, de går vidare till nästa stad. Och så börjar de predika igen. Då är det någonting som driver från insidan. Alltså. Och då har man mött Jesus. Och vi behöver Jesus i vardagslivet nu. Titta på nyheterna. Läs på nätet. Vi behöver Jesus mer än någonsin nu. Vi behöver kraften i den helige ande mer än någonsin. Så att vi inte går under. Men vi ska inte leva på våra känslor. Vi ska inte leva på våra intryck. Utan vi ska leva av Guds ord. Av Guds ande. Och jag vill uppmuntra dig och mig idag. Att tränga ännu djupare. Att söka djupare. Komma närmare Jesus. Komma ännu närmare honom. Leva med honom ständigt. Inte låta sig gripas av oro och ängsla. Det är så lätt. Det är så lätt att göra det. Men vi behöver Jesus. Det är allt vi behöver. Räkna inte med kanske att du får se de stora massorna. Räkna med att följa Jesus. Det räcker. Låt honom ta hand om resten. Ska det bli någon sån här stor megakyrka här i Linköping? Jag låter bli det då. Men. Följ Herren. Det är det enda. Det är det enda. Och ska människor kunna bli frälsta i den här tiden. Som är så full av förvillelse och förvirring. Då behöver vi bli utrustade med Guds kraft. Men det kan vi inte bli genom att vi hittar på en massa. Eller genom att vi vispar upp en särskild stämning. Eller på något sätt. Utan låt Guds ande komma. Och vill han komma så där stilla som han gjorde till Elia när han gick ut ur grottan där. Låt honom komma. Låt Guds ande få forma dig till där du ska vara. Vilken kamp apostlarna hade. Vilken kamp Paulus måste ha haft när han kom till Korint. Med all denna ogudaktighet. Och det här var ju en sån här stad som var i centrum. Det var populärt att åka dit. Där fanns allt. Där fanns allt. Allt av synd och allt av nöjesliv. Och allt man tyckte sig behöva. Och så kommer Paulus dit och förkunnar Jesus. Jesus. Eller som de sa där. I det tidigare kapitlet. Kapitel 17. Nu är de här också. Det som har vänt upp och ner på hela världen. Nu är de här också. Det var inte Paulus. Det var ingen människa som hade vänt upp och ner på hela världen. det var den helige ande. Kraften i budskapet. Det var det som skedde. Det är ingen ny lära vi förkunnar. Det är en gammal lära. Men en gammal lära som är fylld av gudomlig kraft och vishet som ingen människa kan stå emot. Det är kraft i evangeliet. Amen. Ta emot det nya förbundet. Lev inte kvar i det gamla, utan ta emot det nya. Som vi läste i Jeremia här. Han har tagit sin boning i oss. Och nu har vi fått kallelsen att vara hans. Och han kommer att föra sitt folk hem. Men han har också sagt att den som är uthållig och står fast i tron, han kommer att vinna segerkransen.